Kan ju sjunga första versen på Vår Gud är oss en väldig borg. Då hör alla att det vi ska tala om nu.
Vår Gud är oss en väldig borg. Han är vårt vapen trygga. Och honom i all nöd och sorg. Vårt hopp vi vilja bygga. Mörkret största stiger ner. Och han ber och ber. Han rustar sig för vis. Med våld och gargan vis. Likväl i oss ej frukten.
Välkomna till det andra föredraget. Som ska handla om Bibelns böcker och Bibelns Kristus. Och vi kan väl säga att det är just det som Biblikum under de 45 år som nu har gått vill ägna sig åt. Bibelns böcker och Bibelns Kristus. Det är egentligen inte två olika saker, utan de två sakerna hör så oerhört nära samman. Utan Bibelns böcker förstår vi inte vem Kristus är. Och det stora behovet av, och det stora glädjeämnet, att vi har en frälsare. Bibelns böcker och Bibelns Kristus. Bakgrunden är ju som ni vet att kunskapen om Bibelns böcker och Bibelns Kristus är minimal. Och det blir inte bättre av att människor idag resonerar rent hedniskt. Man utgår ifrån människan och människans tankar. Och ska man prata om Bibelns böcker, så måste ju också Bibelns böcker i huvudsak vara människors tankar. Och eftersom det är gamla böcker, för länge, länge sedan, så är det ju i stort sett förlegade tankar. Men, menar man, det kan ju finnas ett annat guldkorn också i gamla tankar, och det kan man ju ta fasta på lite grann. Och det gör ju många, om ni lyssnar på radio eller tv, så anknyter man kanske till någon vers eller någon tanke. Man startar där lite grann, utgår ifrån det, men man utvecklar inte Guds tankar. Utan när man ska tolka det där som man tar fasta på, så för man fram sina tankar. Nu ska ni få höra på mina tankar. Och då kommer man från början ju alldeles fel, som Alvar var inne på. Bibeln, det är Guds ord, det är Guds uppenbarelse. Alltså uppifrån och ner, medan människan går nerifrån och upp. Nu kan ju människan även utan Bibelns böcker veta egentligen någonting om Gud. Ja, så pass mycket att aposteln Paulus skriver att människan är utan ursäkt när hon vänder gudryggen. Varje människa, även utan Bibeln, borde förstå att det finns en otroligt mäktig skapare. En skapare som är evig, som inte själv är skapad av någon, utan som finns före all tid och har skapat allt. En skapare som måste vara oändligt vis. Om vi bara studerar naturen och skapelsen, så är det något alldeles otroligt vi ser. Och likväl så försöker man ju då komma ifrån denna skapare. Och det vet vi ju av Bibeln vad det beror på. Synden. Vi flyr bort ifrån Gud. Redan de första människorna, när de ifrågasatte Guds sanning, så försökte de gömma sig. Det var ju dårskap, det går inte att gömma sig för Gud. Men det är vad människan håller på med. Och sen håller de på med sin egen vishet. Det finns en sanning, den verkliga sanningen, och det är Gud. Det finns en sann vishet, och det är Gud. Visheten, sa Jesus vid ett tillfälle, har fått rätt av sina barn. Det kom jag att tänka på nyligen för några dagar sedan jag var i Ukraina. Och i de ortodoxa kyrkorna där så har de ju en riktig helig avdelning längst fram. Och dit får ju bara prästerna vara bakom ikonostasen, som det kallas då, som ett skrank med ikoner på där bakom med prästerna. Sen kommer de ut, ibland ut till folket genom vissa dörrar, men sen är de där bakom och har vissa ceremonier i ett allra heligaste. På den där ikonostasen så var det till vänster en bild med Maria som höll Jesus barnet. Och till höger om var Jesus. Men sen till höger om Jesus så var visheten. Och det är många som undrar, vad konstigt, varför har de gjort så? Ja, jag vet inte, men så mycket vet jag att för den ortodoxa kyrkan så betydde kyrkomötet i Nicea 325 väldigt mycket. Där stod striden om Jesus. Vem är han? Är Jesus, Guds son, lika evig som Fadern, eller är han det inte? Och en diakon, Arius, han sa ju att Jesus, Guds son, är inte lika evig. Han är skapad. Men vid detta kyrkomöte slog man fast att sonen, Jesus Kristus, är av samma väsen som Fadern. Gud av Gud, ljus av Gud, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Och där har vi några nyckelord. Född och icke skapad, var tog man de orden ifrån? Ordspråksboken 8, 22-31. Det kan ni läsa när ni kommer hem. Ordspråksboken 8, 22-31. Där talas det om den sanna visheten som är född och icke skapad hos Fadern av evighet. När Gud skapar sig visheten där, det skapas genom visheten, och Paulus säger samma sak i Kolosserbrevet. Genom Jesus, genom honom har allting blivit till som är till. Utan honom har inget blivit till som är till. Så det var väldigt bra ortodoxa kyrkan att bredvid Jesus då ha mycket om visheten. Och det handlade då inte om en kvinna som heter Sofia, för Sofia betyder vishet på grekiska, utan därför att han är just den sanna visheten. Och så kommer den sanna visheten enligt vad som står i skrifterna, allt ifrån Mose och sen genom profeterna och skrifterna. Han ska komma, han ska bli kött. Han är vår enda räddning. Och så kommer han. Ordet var hos Gud. Ordet och visheten hör ihop. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Och ordet blev kött. Och slog upp sitt tält ibland oss. Och riktigt ordet tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet som den enfödde unike sonens. Härlighet var full av nåd och sanning. Men vad händer? Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men det var några, en liten kvarleva, som tog emot honom. Det var en gammal man, Simon, som är Israels frälsning, och tog honom i famnen. Nu kan jag dö! Nu har han kommit, den utlovade. En liten rest, en liten kvarleva tog emot honom, och Jesus sa, visheten har fått rätt av sina barn. Guds ord är inte bara sanning, Guds ord har också kraft att föda människor på nytt, att skapa barn, mina barn. Kommer ni ihåg hur svårt det var för många att förstå att Jesus var den utlovade? Jesus frågar sig, vem säger folk att jag är? Ja, de säger det och det och det. Ja, men ni då, säger Jesus, vem säger ni att jag är? Och då säger Simon, du är Messias, den levande Gudens son. Hur kunde han säga det? Och vad säger då Jesus? Kött och blod, Simon, har inte uppenbarat detta för dig, utan min himmelske far. Och då kanske man tänker, jaha, han hade haft kanske någon speciell dröm dagen innan, och i den drömmen hade Gud uppenbarat sig för Simon och talat om det här. Det tror inte jag. Jag tror att det är skriftens vittnesbörd. För min himmelske fars ord och vittnesbörd, det är den heliga skrift. Säger inte Jesus det klart och tydligt? Helga den i sanningen, ber Jesus i Johannes 17 till sin himmelske far. Och så säger han, ditt ord är sanning. Och vad menar han då? Det är det vi kallar för gamla testamentet. Det är sanningens ord, det är alltså faderns ord, faderns undervisning, faderns uppenbarelse. Genom den hade Simon till slut, det dröjde till slut sett, ja men det är ju Messias, den levande Guden. Salig är du, Simon, Jonas son, i kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min himmelske far. Ditt ord är sanning. Och det Alva påpekade här är ju så otroligt grundläggande, att man förstår att Guds ord är sanning. När Jesus talar så börjar han ofta med ordet amen. Ofta två gånger till och med. Amen, amen, jag säger er. Och det här är så, det betyder sanning. Det här är sanningen, betyder det. Och det här är så viktigt, så att vi använder ju, vi talar ju svenska, men i alla länder så talar man samtidigt hebreiska. Amen är hebreiska. Och grekerna tog över samma ord, så i grekiskan heter det också amen. Och sen har vi tagit in det till och med i svenska. Vi säger amen. Betoningen är lite annorlunda, men amen. I regel så använder vi ordet efter om någon har predikat, så där ska han inte säga amen snart, så åka hem. Men egentligen är ju tanken att han säger, det jag har sagt här som ni har fått höra, det är inte mina tankar, det är inte mina spekulationer, det är Herrens ord, det är Guds ord, det är sanningen. Amen. Men det skulle lika gärna kunna göra som Jesus börjar med. Nu ska ni få höra sanningen. Amen, amen, jag säger er. Så vi kan använda ordet amen både när vi börjar och när man slutar. Men vilket fantastiskt ord. Och på hebreiskan så är detta ord också ett verb. Så att man ska säga, jag litar på Gud, då säger man amen. Amen. Det är ordet för att tro, att förtrösta på, att lita på. Det här är sant. Och den stora sanningen, det är ju att jag, hjälplösa människa, kan inte rädda mig själv. Det går inte. Även utan Bibeln ser ju människor hur svårt det är. Hur ska vi klara oss? Vi blir skrynkligare och blir äldre. Och vi måste dö. Och vi får inte ta något med oss av allt vi har samlat ihop. Ja, det vet ju alla människor. Och man försöker att glömma det och gå vid sidan av det. Men vem ska rädda mig? Och många tänker, jo men jag måste väl bli godkänd om det nu skulle finnas en Gud. Nu har man ju intalat sig så länge att man bara förintas. För det är ett försök att gömma sig. Men man är inte riktigt säker. Och om det då finns en Gud och en fortsättning, en evighet, så gäller det ju att försöka bli godkänd av Gud. Och det är andra religioner håller på med. På olika sätt. Och det är ju tragiskt att också inom kristna sammanhang så har man tappat bort det som Bibeln lär så tydligt. Du kan inte göra dig helig. Du kan inte själv göra dig ren. Du kan inte tvätta bort synden. Det går inte. Men frälsaren har tvättat bort din synd. Frälsaren förklarar dig ren. Och jag kan kanske vandra lite nu i Bibeln eftersom föredraget heter Bibeln, böcker och Bibelns Kristus. Då vi hinner igenom alla 66 böckerna. Börja lite, Motta är ju Bibeln så otroligt fantastisk. Den börjar med skapelsen och den slutar med yttersta domen och evigheten och det nya Jerusalem. Är det något som fattas? Precis allting däremellan. Det är helt otroligt. Och så börjar man i begynnelsen skapade Gud himmel. Och så får man se hur den sanna visheten har gjort. Hur han har skapat den. Och människan som fick allt detta goda, det var mycket gott. Det blev lite tokigt när Luther översatte ju helt rätt. Det är ganska gott. På tyska, alldeles gott. Och så då gjorde man svenska ord i anslutning till de tyska orden när man i Gustav Vasas bibel så ganska gott blev då ganska gott. Och för oss betyder ju ganska gott, ja, det är riktigt bra, men nästan. Men från början måste de ju ha tänkt att ganska gott det var, att det var gott. Men bibeln, i bibeln så står ju att det var mycket gott, det var helt fullkomligt under. Och så får man allt detta och så vänder man ganska snart Gud ryggen. Och så kommer synden och förgängelsen och eländet in i världen och det med hela tiden. Vem ska då frälsa oss? Vem ska rädda oss? Och så får vi löftet av frälsaren som ska krossa ormens huvud. Och så får vi hela tiden undervisning rakt igenom om frälsningen. Så när han äntligen kommer och Matteus sammanställer vad som hände när Jesus kom, så skriver han hela tiden för att det skulle uppfyllas som var sagt, och så citeras ställe i Gamla testamentet som var sagt där och där, det gick nu i uppfyllelse. Hela tiden är uppfyllelsen där när Kristus kommer. Första Mosebok som vi börjar med är en helt fantastisk läs, helt otroligt och så viktigt vad det lär oss om vår oförmåga och synd och om den enda frälsningen. Och vi kommer ganska snart fram till Abraham som blir förklarad rättfärdig. Men varför då? Var han så rättfärdig? Nej, inte i sig själv. Han var till och med obedaktig i många avseenden, men han litade på den som förklarade den obedaktige rättfärdig, och då tillräknas honom rättfärdigheten från Gud. Så han som i sig själv inte är ren förklarar sig ren. Och detta upprepas ju ständigt. Om vi för en stund sedan, en liten stund sedan hoppar över andra Moseboken, kommer tillbaka dit strax och går till tredje Mosebok, så handlar ju den om hur ska man bli ren. Och synden som tränger in i oss liknas vid spetälska, vid lepra. Och vad händer där då? Är det att vi gradvis kan tvätta oss och rena oss och sen så småningom så blir vi rena? När vi förklaras rena. Så själva betydelsen av att rättfärdiggöra är ju inte det att vi gör oss färdiga, vi gör oss rena. Utan grundbetydelsen är att vi förklaras rena, rättfärdiga av Herren. Och därför är det så tokigt när kyrkan inte har förstått detta. I katolska kyrkan vet ni att vi måste genomgå en reningsprocess. Reningen är inte gjord genom Kristus. Det är den ju. Den stora olyckan är att vi inte tar emot den. Och går därför förlorade när vi vänder denna rening ryggen. Men där ska man försöka med många åtgärder för att rena sig. Och några få klarar av det. Och de kallas för helgon. Men i Bibeln så kallas alla som tror på Jesus för helgon. Skriv till helgonen i Korint. Skriv till helgonen i Kolosse. Och det är inte de som är så väldigt duktiga på att klättra upp till himmelen. Utan det är de som tror på Jesus. De kallas för det heliga. Det kan lika gärna översätta helgonen. I den katolska kyrkan så är det en klättring man själv ska göra. Och några få klarar det. Hur går det för de andra då? Jo, de är ju också troende och kämpar på. Men de har inte hunnit rena sig färdigt. Och därför kommer de till skärselden. Skärselden betyder ju reningselden. Att skära, ett gammalt ord för att rena. Skärtorsdag, reningstorsdag, skärseld, reningseld. Och då måste reningen fortsätta. Det är många miljoner år i regeln. Och det här med avlaten, det var att man minskar ner den där jobbiga tvättningen eller reningen som fortsätter. Så man kunde få rabatt på några tusen år eller mer. Med hjälp av andras förbön och med hjälp av mässor och offer. Men så tokigt. Här håller man på att rena sig. Och även det jag nämnde om ortodoxa kyrkan med skranket här. Det är stängt. Det är bara några få som är tillräckligt rena för att vara där innanför. Det är också tokigt. Förlåten har ju rämnat till allra heligaste. Vi förklarade rena för Kristi skull. Vad är det som dömer en människa till evig olycka och pina? Det är att vända denna rening i ryggen. Det behöver inte jag. Jag behöver ingen frälsare. Jag behöver inte din rättfärdighet. Jag har min egen rättfärdighet. Jag kan rädda mig själv. Det är otro. Och det är bara otro som fördömer en människa. Den svåra boken, tredje Mosebok om rena, lär oss så tydligt hur reningen fullkomligt skänker oss, skänkes av Gud och Jesus av nåd allena. Ja, men andra Mosebok då som jag hoppade över, som kallas för Exodus. Ja, är det inte fantastiskt? Inte bara skapelsen gör ju tydligt att det här med att Gud uppenbarar sig och är sanningen. Det kan ju förstå om bara titta på hur allt är konstruerat, så vis det är. Men uppenbarelsen, den särskilda uppenbarelsen och räddningen, den är ju historisk. Inför massor av ögon så har man sett hur Gud mirakulöst räddade sitt folk från slaveriet i Egypten. Det var ju inte en hemlighet, det var inte en tanke. Det var någonting stort som ägde rum. Hur de blev räddade genom lammets blod. Och hur Gud visar dem också när han har räddat dem ut ur Egypten. De har knartat på dag och natt. Och så sen säger Gud åt dem, ja, sväng av nu. Och leder dem in i en återvändsgränd. Där det är berg på båda sidorna och sen är det stora Röda havet framför dem. Vad skulle vi hit och göra? Det här var ju misslyckat. Men de skulle lära sig att räddningen var endast Guds verk. Och Gud gör det omöjliga och klyver Röda havet. Och det är för många människor så. Och så är det gång på gång hur Gud griper in. Så hela Bibeln är ju full av under. Om någon nu säger, ja men jag får nog tro på Bibeln, man fick ta bort alla de där undren. Ja, då får man ju ta bort hela Bibeln. För när Gud handlar hela tiden, när han talar och när han griper in, så är det ju under hela tiden. Under. Men det är inte sådana här under som man går och inbillar sig. Det var ett under. Men jag är inte riktigt säker, men det kan ha varit ett under. Utan Guds underverk sker ju inför många vittnen. Det är inte som en Mohammed som upplever under, han sitter ensam i en grotta. Det finns inga vittnen. Ingen annan. Utan det är så noga med att det ska finnas ögonvittnen. Det här har ju skett inför era ögon. Och likväl är syndens makt att förblinda så stor, så ni minns ju när Gud gör dessa stora under. Till exempel genom uttåget ur Egypten. Det går inte många dagar så börjar de att knorra. Och klaga. Och glömma bort. Och när de sen på grund av sin synd tvingas till en 40-årig ökenvandring. Så att hela den otroende generationen skulle dö ut innan de kommer in i det utlovade landet. Så klagar man i alla fall. Genom ett under så förs de sen in i det utlovade landet och får ta det i besittning. Men vad händer? Jag läste upp, vi går vidare ändå till domarboken. Avfall, avfall och avfall. Gud hade sagt, här är man inte efter kananéernas gudstjänst och tankar. Det förde vilse. Men det gjorde de. De tog över deras altare, de till och med offrade barn. Dyrkar himmelens stjärnor och allt möjligt. Och så kommer straffdomar. Och sen är Gud så god, så om igen så skänker han dem en räddare. Och så glömmer de ganska snart igen, hela tiden, och avfaller. Och längre fram så läser vi då om när domartiden är slut, så säger de, vi vill ha en kung som andra folk har en kung. Och det var inte så bra att säga. För att deras kung, det var Herren. Men de vill inte ha Herren, utan de vill ha en kung på samma vis som de andra folken. Så får de Saul. Det blev inte bra. Och vad händer sen efter Saul och kungarna som följer? Avfall på avfall på avfall. Det är några kungar som förstår och blir väckta över det här är ju fel. Och gör reformationer och vill rätta till. Men hela tiden så vänder man ständigt Gud över ryggen. Så människor är inte mycket att lita på. Och människor heter i gamla testamentet att människan är hävel. Vad betyder det? Hävel. Det betyder en utandning. Vet ni hur det är med en utandning när det är kallt ute? Är den evig? Är det bestående? Är det något att lita på? Försvinner ganska snart. Man får med en liten dimma och sen är det borta. Så är det med oss. Att lita på dem. Lita inte på människor. De är hävel. Och gång på gång så upprepas det här i Bibeln. Att människan är hävel. Människobarn är bara hävel. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är det för lätta. Tillsammans väger det mindre än luft. Jag ska bara upp en vers på Mofo här med Psalm 62:10. Hävel, en vindfläkt. Ja, men Gud då, vad är han? Står det på hebreiska, han är kavod. Och det betyder härlighet. Professor Odeberg, som blev ledamot i Biblikums styrelse, han tyckte att det skulle stava härlighet, H-E-R-R. Så var det från början, alltså lik Herren, härlik, lik Herren, härlighet. Då förstod man vad härlighet egentligen betyder. Kavod, det är precis motsatsen till hävel. Jag skulle önska att alla läste det bästa, men i himlen blir det en kurs. Och vi som nu är gamla, titta in det också, det finns några unga människor här. Jobba med Bibeln, studera texterna. För att vi ska snart lämna detta jordiska. Det behövs nya som kommer och kan tränga in i Guds ord. Och läsa det och förklara det. Inte förklara det utifrån människotankar nerifrån, utan utifrån Guds tankar, uppifrån Guds uppenbarelse. Kavod hör ihop med verbet ha tyngd. Förstår ni skillnaden då? Om något är hävel, det är ingenting att hålla i, det bara borta. Inget. Men Gud, Guds härlighet, det är stabilitet, det är tyngd. Jag brukar likna det med ni ser löv. Det används också i Saltaren här, att odaktighet och människan, det är som löv som vinden bara blåser bort. Eller agnar för vinden, står det. Medan det som är härlighet, det som hör Gud ihop, det är tänker en hink, ni fyller den med cement och ställer den där. Och ni vet, om det är en tom hink, då kan ni sparka till den och det skramlar och det tycker barn är roligt och så klarar det oväsen och den rullar iväg. Men om det står en hint där full med cement och så kickar ni till den. Den flyttar inte på sig utan den får ont i fot. Så är det med Herren kavod. Det är fasthet, det är stabilitet. Det är helt motsatsen till Herren. Han är sanningen. Han är det absolut, absolut säkra. En del tycker det är konstigt att så mycket historia i Bibeln. Det är ju historiskt från skapelsen så följer vi Adam och Eva, vi går vidare och kommer så småningom till Noah och den enormt stora tsunami som då kom över hela världen. Förresten kan man utfoga in det här, förstod man ändå fram till in på 1700-talet att det måste ha varit en världsomspännande tsunami. Det förstod också hedningar och läroböcker. Det ser vi ju. Marcus har nyligen varit i USA, man ser alla dessa lager, om han kanske såg Grand Canyon och annat sådant. Det måste ha varit en enorm med vatten. Och vatten som har tryckt på så här så att det blir massa jordbävningar och sen väcklades berg upp som Anderna och Alperna. Där man ser sandsten på 4000 meters höjd. Som har varit under vatten alltså. Medan däremot Ararat, alltså Armeniens bergsland, arken strandade. De fanns gamla berg. De var de högsta på den tiden. Så mycket vatten med tyngd var det då vid denna enorma tsunami. Och där strandade Noas jättelåda. Ark betyder ju låda egentligen. Det är så mycket historia tycker man på. Men det är ju för att visa att det här med Gud, det är inte en tanke. Det är inte en inbildning. Utan det är verklighet, det har hänt. Och när vi sen kommer till uppfyllelsen så är ju Matteus, Markus, Lukas och Johannes så noga med att förankra ordet som har blivit kött i historien. Det är verklighet. Vi tog på honom, vi såg på honom. Det är inte påhittade myter och fabler. Vi har själva sett det. Jag har tagit på. Jag har hört honom. Och så är det vittnen hela tiden kring vad Jesus säger och gör. Och uppståndelsen som är det slutliga undret och beviset här inför många vittnen. Så räknas det upp. När det hände, när de såg honom och de såg honom. Och är det verklighet eller bara synen? Men titta! Inte en ande. Jesus äter med dem. Han visar dem märken i händer och fötter och hålet i sidan. Det är jag. Verkligt, verkligt, verkligt helt. Det är viktigt med biblisk historia. Och jag önskar att vi har hunnit skriva mera och hjälpa människor att hålla reda på alla kungar och händelser. Det är inte så lätt. Men det går. Och det lönar sig att tränga in i detta. Gamla testamentet består av tre stora huvuddelar. Torah, det är de fem Moseböckerna. Torah betyder läran. Man översätter ofta med lagen. Och det är inte fel att översätta med lagen. Därför att då betonar man att det är det som är verkligt fast inristat. Det får inte rubbas på. Guds undervisning är fast som lagens bokstav. Men Moseböckerna innehåller ju inte bara lag i betydelsen Guds krav. Som avslöjar vår bräcklighet och synd. Utan Moseböckerna innehåller ju också evangelium. Guds fantastiska löften och hans frälsningsord till oss. Så därför är det i regel bättre att översätta det med undervisning eller lära. Det är de fem Moseböckerna. Och sen fortsätter historien. Och när historien fortsätter med domarboken, då kallade judarna detta för de förra profeterna. Så domarboken, Samuelsböckerna och kungaböckerna kallas för de förra profeterna. För det är profeter, det är inte vanlig historia på det sättet att man försöker undersöka och forska, utan det är frälsningshistoria. Berättar hur frälsningen genomförs, hur Gud handlar med ett olydigt folk genom historien. Sen de senare profeterna, det är de som vi brukar kalla för profeter. Det är först de tre stora, Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Tre väldigt kraftfulla från varsitt århundrade. Jesaja 700-talet, Jeremia 1600-talet och Hesekiel 500-talet. De tre stora. Och därefter så kommer det 12 profetrullor. De 12 småprofeterna. Som man sa hade en bokrulle. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja. Men vilka skatter att studera allt detta och följa vad är det som Gud har att säga genom dessa märkliga profeter. Det hinner vi nu inte gå närmare på. Men så finns ju en del till. Och det kallas för heliga skrifter. Och det är visdomen från Gud. Och där är då psalmerna. De 150 psalmerna som vi kallar för Psaltaren. Fantastiskt. Och sedan så har vi Ordspråksboken. Och så har vi Job. Jag har god lust att säga något om de tre. Men det ser jag att jag kommer inte hinna. Men låt mig säga om Ordspråksboken. Det är ju Salomo som Gud gav vishet. Han fick stor vishet och han fick stor rikedom. Men samtidigt så ser vi att det går ändå inte att bygga på Salomo. Han kom att besmittas av den här världens tankar senare delen av sitt liv. Och han skriver en bok som vi kallar för Predikaren. Predikaren. Och han börjar med just Hebel, Hebel, Hebelin. Och det brukar man översätta ofta med fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet. Det är inte om det översätter. Dessbättre står det inte så folk i. Det är väldigt nära betydelsen. För att det betyder förgängligt. Vad han upptäckte, visst var han rik. Visst hade han massor med hustrur. Otroligt ofattbart. Och visst hade han guld som var nästan lika talrik som sand. Han hade allting. Massor med ridhästar, massor med byggnader, massor med dammar. Han hade allting. Och sen ser han det, allt det där han hade. Det var egentligen förgängligt. Han fick inte med sig något av det där i graven. Förgängligheters förgänglighet. Allt är ju förgängligt. Och jag vet att allt är förgängligt, men ändå jagar vi hela tiden efter det förgängliga. Och ska bygga på det som inte är fast, som inte är kavod, som inte är amen. Då blir ju betydelsen att det är förfängligt, vårt jagande. Så ordet förgängligt och förfängligt ligger ju nära varandra. På några ställen bör man översätta också med förfängligt. Ett jagande efter vind står det. Kommer ni ihåg vad det betyder heller? Vind, vindpust. Ett jagande efter vindpust. Det som inte är något som vill. Är det människor jag nu? Ja, när ni kommer hem så kan ni titta lite på nätet. Vad som står i tidningar och sånt där. Och vad som upptar människors sinnen och vad man håller på med. Och kämpar. Och för att hitta det som håller. Om man misslyckas hela tiden och förlorar allt samman. Salomo skrev Predikaren. Och han skrev de flesta av ordspråken i Ordspråksboken. Och det är mycket möjligt att han också har skrivit Jobsbok. Det vet jag inte säkert, det står inte. Och Jobsbok skulle jag vilja tala om, men det får bli någon annan gång. Det är något alldeles fantastiskt bok. Mycket missförstånd och svårt att förstå. För att inte tala om Predikaren, vad säger man? Det är en sur gubbe som har skrivit det här. Det är så negativt. Det är inte alls negativt. Predikaren predikar förnöjsamheten. Du behöver inte jag efter det. Det är så dumt. Förnöjsamhet är en stor gudsgåva. Förnöjsamhet. Det är precis samma sak som Jesus säger. Förnöjsamhet. Kasta alla era bekymmer på Herren. Det är Predikarens budskap. Ja, psalmerna är ju fantastiska. De flesta har David skrivit. Men har ni tänkt på att Moses som har skrivit så mycket? Moseböckerna. Och David som har svarat så mycket. Vad var det för David? Det var två mördare. Har ni tänkt på det? Vilka är det som Jesus rättar, sänder sitt budskap igenom, bräckliga kär, dåliga människor, som han räddar, som han förlåter, som han återlöser, som blir hans redskap, som Mose och David. Ofattbart. Ja, sen har vi ju ytterligare skriftsbön, men det är för långt att gå igenom hela Gamla testamentet. Så kommer vi till uppfyllelsen av Nya testamentet. Det var sant. Men kan det vara sant eftersom det dröjde så länge? Det var 400 år av tystnad, kan man säga. Sista undervisningen från Gud i Gamla testamentet har vi på 400-tal före Kristus. Någonting. Men sviker Gud sitt löfte? Hur blir det? Simon visste att Gud sviker aldrig sitt löfte. Han väntade och väntade. Men han kanske tänkte, nu är jag över 80 år det här. Ja. Men uppfyllelsen kom innan han dog. Och nu kan jag gå hädan i frid efter ditt ord. Ty mina ögon har sett din frälsning. Hur kan man se Guds frälsning när det är en liten bebis? Ja, men han visste om det var denna lilla bebis. Och han visste att denna ska växa upp och ska utföra det återlösningsverk som är utlovat. Och Matteus, Markus, Lukas och Johannes skriver och berättar och sammanställer, så det har varit helt fantastiskt. Det måste vara svårt att förbli otroende om man verkligen läser dessa texter. Det är svårt att förstå att det går. Men det går bara om man ska försöka förstå det utifrån att man själv har visheten. Om man väljer och vrakar och tolkar utifrån sina egna tankar. Och sen får vi då veta vad händer sen. Jesus har fullbordat sitt verk. Han var tillsammans med dem i 40 dagar efter uppståndelsen. Undervisade dem ännu mer. För det var mycket de ännu inte förstod. De måste få hjälp. Och sedan så lämnar han dem synligt och går in i den eviga osynliga världen. Men inte försvunnen, utan jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och tiden får ett slut. Den här världen ska gå under. Man kämpar för att försöka göra det här stabilt och evigt, men det går inte. Vi ska förvalta den här världen med Guds ord, men den är inte vårt eviga hem. Och så får vi reda på hur går det nu med apostlarna, hur sprider de budskapet. Ja, det blev ju inte något jordiskt tusenårsrike precis. De avrättas alla apostlar utom en. Och sen fortsätter förföljelser och svårigheter och elände. Och så kommer det att vara. Den här världen är inte beständig. Och hatet i den här världen och synden i den här världen försvinner inte. Och ändå så har vi frid med Gud. Men var någonstans? Bara genom Jesus Kristus. Bibelns böcker och Bibelns Kristus. Tänk vad viktigt det är, båda sakerna. Och vad har vi för Kristus om vi inte har Bibelns böcker? Genom honom där vi känner den enda räddningen. Utan Bibelns böcker så kan vi se eländet i världen. Och alla tankar man funderar på evigheten och framtiden är ju logiska. Utgår ifrån hur ska vi på något sätt skaffa fram ett gott samhälle och skaffa fram verkligen det ideala, fullkomliga riket. Det går ju inte. Men man kämpar på det sättet. Bara Bibeln uppenbarar Jesus Kristus. Du kan inte hitta Jesus Kristus och gå ut i naturen. Du kan inte få undervisning om Jesus Kristus genom att se den fantastiska stjärnhimlen. Där kan du se hur mäktig och stor Gud är. Men Jesu verk och gärning för oss får du bara genom den heliga skriften. Därför Bibeln är så viktig. Och så får vi genom Paulus brev, Petri brev, Johannes brev, detaljer om hur skröpligt det är med de kristna, vilka svårigheter de möter hela tiden, hur de går vilse nu och då och behöver korrigeras och rätta till och ständigt påminnas om var finns sanningen och vad ska de gå tillbaka till för att inte förvillas. Och så slutar till slut då hela Bibeln med uppenbarelseboken. Denna apostel som inte avrättades, Johannes, han fick se hur kristendomen förvanskades något så till den grad. Gnosticismen kom och kom att fortsätta efter Johannes död. De ville ha en annan Jesus, de ville ha en sån där klättringslära igen, där man skulle få ingjuten i sitt och förbättra det här, sitt inre, anden i sig själv, och så skulle den här anden förädlas så att den så småningom efter lång tid kan förädlas och nå upp i höjden. Och det är precis det jag hörde nästan varje gång jag såg på radion och hörde en så kallad andakt, så talar man om människans egen ande, den omvända människans ande, och hur den ska utvecklas, och den är den, lyssna till dig själv, gå in i dig själv. Lyssna på dig själv. Följ dina egna känslor. Det du tycker är kärlek är kärlek. Hur kan någon säga att det är inte Guds kärlek? Det är inte Guds vilja att uttrycka kärlek på det och det sättet. Gå till, inte in i dig själv och dina egna förvända lustar, utan gå till Herren och hans ord. Så Johannes är fånge på Patmos och Gud drar bort ridån. Så han får se in i den osynliga verkligheten. För det han såg utan att få se bakom ridån där, det såg inte så muntert och kul ut. Det var mycket förföljelse och avrättningar, massor med martyrer. Och så får han se att de som har lidit martyrdöden för Jesu namn, de levde och regerade med Kristus. Fantastiskt. Man får undervisning om hur är det den här världen, och hur blir det med världsförbättrarna, och hur blir det med det och detta. Man får se hur instabilt och oroligt det är och kommer att vara i den här världen. I denna värld har vi ingen varaktig stad. Och så får han se det som är varaktigt och evigt. Därmed har jag skissat lite kort om Bibelns fantastiska rikedom och hur vi genom Bibeln blir uppbyggda och styrkta och hjälpta. Och att dessa bokstäver kan hjälpa oss, det är ju därför att det är ingivna ord av den helige ande. Och den helige ande är ingen annan än Gud själv. Gud är Gud Fader. Gud är Jesus Kristus, Guds son. Och Gud är Gud den helige ande. Och dessa ord är andens ord. De är ande och de är liv. Så därför är det så viktigt att vi brukar detta. Då ska vi tala om sist idag. Nu ska vi tala om bibelsyn och bibelbruk. Men det är inget tungt ord, och Jesus sa ju det. Mitt ord är inte tungt, utan det är lätt. Att bruka Guds ord, det är den stora glädjen och glädjekällan. Och vi kan göra som Luther gjorde, för att man läser Bibeln, och det är så mycket, 66 böcker. Och man förstår inte allt i hela sammanhanget. Gör som Luther, eller vänta då det du inte förstår. Försök inte att förstå det med dina egna funderingar, utan gå förbi, för du får hjälp av andra ställen som handlar om samma sak. Och då klarar det. Det är ungefär som när man löser ett korsord. Ibland går det inte att få ut vissa ord, men sen får några lättare ord får man ut. Och då får man av de orden hjälp att kunna också fylla i det som man från början inte förstod. Och så är det med sig. Jag förstår inte allting. Det finns svårigheter när jag läser Sakarja eller Sefania, där jag grubblar och mindre hår blir det. Men jag är ändå övertygad om att skriften är så rik. Och fast man har hållit på med Bibeln i så många år, så finns det så mycket ytterligare att upptäcka och lära sig. Och hela tiden får man mer rikedom. Men då är det som oljan i kruset, att när man då tar mer, då blir det inte mindre och mindre där, så snart är det ingen olja kvar i det där kruset. Och när man läser i rikedomen i Bibeln, ja, nu är det ingen mer röst. Det är bara mer. Det ökar. Det finns ännu mer där. Överflödande. Det är inte bara upp till gränsen som Bibel 2000 översätter. För då är det där. Så sånt har fått inte mer. Utan Gud är alltid så god. Så han häller så det rinner över. Och när det rinner över, så kan det rinna över mer och mer. Det överflödar så. Det är ju inte samma sak som att man fyller och säger stopp, stopp. Akta dig nu så inte rinner över. Stopp där. Utan det rinner. Och så är det med Guds ord. Och Bibeln vill, om Gud ger oss nåd att fortsätta arbetet då mer än 45 år, att vi får ösa ut av den där rikedomen. Och jag skulle önska att det kunde tända flera av er så att ni blir ivriga medarbetare och också studera. Och det kommer nya som läser ordet grundligt, lär sig grundspråken och tränger in i det. För då kan man lyfta fram ännu mer till hjälp, den, åt oss, den hjälp som vi behöver. Tack ska ni ha.